med profetisk ande? Är det någon som har fått uppmuntran? Är det någon mer som har fått uppmuntran? Låt oss fortsätta leva så. Låt oss göra så. Är ni beredda på predikan? Har ni Bibeln med er? Orkar du spela? Visst är det härligt när han spelar i bakgrunden? Jag får fortsätta med det. Det är ett flöde. Vi ska tala den här morgonen några minuter om att få växa vidare i tron. Nu har vi talat om evangelium och om att få ett möte med Gud och Guds ande där han frigör oss till att gå ut och vara salt och ljus i den här världen. Vi ska gå till Bibeln, till första Johannes brev, det andra kapitlet. Ska vi läsa tre verser där tillsammans. De finns här uppe. Första Johannes 2, vers 12-14. Jag skriver till er. Har ni Bibeln med er? Är ni med? Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Och jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er unga män. Ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. När Johannes skriver till de kristna i det här brevet så talar han inte först och främst om fysisk ålder. Jag talar till er som är 3,5 år. Utan han talar om en andlig mognad och att växa i sin kristna tro. Och när vi föds som kristna så föds vi som Guds barn. Och vi kommer alltid vara barn, för jag är alltid barn till mina föräldrar oavsett hur gammal jag är, eller hur? Så vi lämnar aldrig det att vi är barn i relation till våra föräldrar, till pappa Gud i himlen. Men det är någonting som säger att när du blir ett barn, det första som är viktigt här i hjärtat, det som är viktigt i början, det är någonting, vi tar nästa slide. Det är de här två sakerna. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Och jag skriver till er barn, ni har lärt känna fadern. Det är två saker som man behöver veta när man har blivit ett Guds barn, när man har blivit frälst. Det som är det viktigaste, det som måste komma först, det som är grunden i allting att få vara ett Guds barn och vara kristen. Du behöver inte kunna allt i Bibeln. Du behöver inte ha koll på allt. Men det här måste du veta. Och det här är det som du ska tänka på att ge vidare till människor när de precis har fått tag på Gud. För det är det här som är det viktigaste när man har blivit just ett Guds barn. 1. Dina synder är förlåtna. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag har så lätt för att få dåligt samvete. Jag har så lätt för att få skuld. Och känna mig, jag räcker inte till. Och ibland så undervisar vi på ett sånt sätt som att det vore den helige ande som är den som påminner oss om vår skuld och dåligt samvete. På det. Och som att han är liksom förstärkaren av vårt samvete. Utan att den helige ande är inte ett fett dåligt samvete. Vet vad den helige ande vill påminna dig om? Att dina synder är förlåtna. Att dina synder är förlåtna. Det är det som påsken handlar om. Det är det som korset handlar om. Det är det som tron handlar om. Det är det som evangelium, de goda, glada nyheterna, är inte att när du blir frälst så får du en helig ande och blir påmind om hur dålig du är. Vilken skit du är. Hur du brister hela tiden. Hur usel du är. Utan den helige ande påminner dig om att dina synder är förlåtna. Du vet, innan vi är frälsta så är vi syndamedvetna. Du behöver inte tala om för en syndare att de är syndare. De vet att de är syndare. Därför så när vi predikar evangelium så är det evangelium, goda nyheter vi talar om för människor, om att synderna är förlåtna. Ibland tror vi att vi måste hänga människor över helvetet så det brinner i baken på dem, innan de kan känna sitt behov av Jesus. Vet du vad? Människor vet redan att de är syndare. För vi är syndare, är vi allihopa, allihopa, allihopa. Syndare är vi allihopa, allihopa. Jag med, du med och jag med. Men det vi behöver veta, det vi behöver höra, det är att våra synder är förlåtna. För hans namns skull, det är befrielse. Det är goda nyheter. Det är någonting som vi behöver bli trygga i och förflyttas ifrån att vara syndamedvetna till att bli Kristusmedvetna. Nu är det inte längre jag som lever. Jag dog när han dog på korset. Och när jag dog så dog mina synder med honom på korset. Nu är det inte längre jag som lever. Nu är det Kristus som lever i mig. Och vet du vad? När du kommer till Fadern så har du ingenting att komma med själv. Om du skulle komma liksom, försöka, nu har du varit god och nu har du varit duktig ett tag, så nu kan du komma till Gud. Men din godhet och din duktighet, den räcker inte ens till tröskeln inför Gud. Om du skulle komma med att nu har du skött dig en hel vecka eller en hel månad, nu har du varit en bra kristen. Vet du, din braiga kristenhet, när du kommer med den inför Gud, you are smoked man. Det blir bara det blir ingenting. Koksalt, du vet. Ingenting kvar. Det räcker inte. Därför så måste vi bara ge upp tanken på att försöka vara goda i oss själva. Utan det, vi måste bara låta Kristus börja leva i oss. Så att det är hans godhet som lever i oss och genom oss. Så när vi kommer till Gud, det enda vi har att berömma oss inför Gud, och det enda anledningen till att vi kan komma, och det som gör att vi kan komma frimodigt inför pappa Gud, det är att det är Jesus som kommer till Gud genom oss. Hela mysteriet med detta med tron, det är att Jesus bor i mig och jag bor i honom. Så när jag kommer till Fadern, när jag kommer till Gud, så är det som om Jesus kom till Gud och jag kommer i honom och han kommer i mig. Och det är på grund av honom som jag kan komma frimodigt. Och Jesus är utan synd. Han är fri från synd. Han är det felfria offerlammet som kom inför Fadern, som blev det godkända offret, som gör att du och jag kan komma när som helst, alltid till honom, utan synd, frimodigt inför honom. Ibland så har vi det här religiösa över oss. Du vet, som Carl Bertil Jonssons pappa fick något religiöst över sig. Och så känner vi så här, liksom, ja, men nu min son, nu har jag inte misslyckats här på ett tag. Nu kan jag komma inför Gud. Så kommer vi lite så här. Hej pappa Gud, känns bra att komma nu när jag har lite ordning och reda på grejer. Så känner vi att frimodigheten har vi, att nu har jag gjort. Nu har jag hållit mig i skinnet, min son. Och då har vi frimodighet i det. Den frimodigheten, den räcker inte till tröskeln den heller. För när man kommer dit så det räcker med att Gud bara ler lite grann emot den, så känner man bara, jag vet, du har rätt. Det där räcker inte. Utan det som räcker, det är hans nåd. Det är hans kärlek. Det är vad Jesus har gjort för oss. Därför så måste vi bli medvetna, trygga i. Det viktigaste i början är att få bara veta att våra synder är förlåtna. En del människor tror att om vi talar om för mycket för människor att deras synder är förlåtna, då tror man att då kan man ju bara fortsätta att synda. Och så säger de, Paulus liksom, är det en ursäkt till att fortsätta synda? Att veta att våra synder är förlåtna. För grejen är det, om jag vet att jag syndade i morse och så kan jag komma till pappa nu som om jag aldrig hade syndat. betyder det att jag vill springa tillbaka och synda igen. Nej. Vi är ju födda på nytt. Det är en ny skapelse. Det är en ny natur i oss. Och lika mycket som vi längtade till synden innan, så längtar vi till rättfärdigheten nu. Vi vill inte synda längre. Men Bibeln säger om vi syndar och när vi syndar, så har vi en advokat, Jesus Kristus, som tar hand om det inför Fadern, så att vi kan komma som om vi aldrig hade syndat inför honom. Det står i Kolosserbrevet 2 att alla synder, allt det som djävulen kunde anklaga oss för inför Gud, det strök han bort. Det ströks. Ett skuldebrev, den där listan på allting som bara säger Andreas Frank, han är en stor fet skit. Åh, vad han brister på det där och där. Och så kan man ju, det där behöver jag ingen hjälp med att känna igen, för det vet jag. Och så bara vet jag att hela den där listan, den blev uppspikad på korset. Och skuldebrevet blev rivet. Vet du vad, jag var ju hur smoked skyldig som helst. Men jag blev dömd. Men jag blev dömd frikänd. Jag var skyldig. Men någon annan gick in och tog straffet. Och jag är helt fri. Från synd. Det betyder inte att jag har legitimitet eller licens till att fortsätta synda. Utan det är tvärtom en kraft till att vilja leva som hans barn. Det är goda nyheter, eller hur? Det behöver du och jag leva i. Och det behöver vi ge till andra människor. För det andra. Jag skriver till er barn. För ni har lärt känna Fadern. När Jesus lär sina lärjungar att be. Så lär han inte dem att be. Himmelens och jordens skapare. Du den allsmäktige. Du som är i himmelen. Du. Som har ordning på änglarna i led och allt vad det är. Du som är fridsfursten. Du som är. Och läkare. Utan Gud börjar med att lära dem. Fader vår. Pappa, du som är i himlen. Vet du, Gud har många namn. Jag har många namn också. Jag har inte många personligheter, jag lovar. Men jag har många namn. Många roller. Som beskriver vad jag är och gör. För mina barn är jag pappa. För min fru är jag man. Och för mina föräldrar är jag son. I kyrkan är jag pastor. Och när jag jobbar på ett annat jobb så är jag arbetstagare på det jobbet. Hänger du med? Det finns så mycket namn på Gud som beskriver vem han är och vad han vill göra för oss. Men det viktigaste att lära känna är att våra synder är förlåtna. Att vi har en pappa i himlen. För att om vi har en lärare i himlen får vi en skola på jorden. Om vi har en läkare i himlen får vi ett sjukhus på jorden. Och har vi en general i himlen får vi en armé på jorden. Men om vi har en pappa i himlen, då får vi en familj på jorden. Och då känner man sig trygg att även om pappa är general och läkare och lärare och allt det där som också skapar allt det andra. Så för mig så är han min pappa. Du vet, i Sverige har vi en kung. Kung Carl den 16 Gustav. Och prins Filip, han är ju lyckligt lottad. Han kan ju relatera till kungen som pappa. Det kan ju inte alla göra. Nu lever vi i en sån där antimonarkitid, så det kanske inte är så bra bild att berätta. Jag vet inte vad jag ska berätta för exempel som får dig att trigga. Men säg att det är någon liksom riktig så här stjärna. Zlatan Ibrahimovic då. Gillar ni honom? Nej, inte det heller. Ich liebe dich. Zlatan Ibrahimovic. Det är ju Malmös stolthet, vet ni. En del är ju stolta över, men han har ju också barn. Och de barnen säger ju pappa till honom. Det finns någon som är beredd att döda för en autograf. Men han har ju söner där hemma som säger pappa. Och du och jag. Ja, det finns så många som skulle vilja lära känna honom. Himmelens och jordens skapare. Tänk att han som är universums skapare. Relaterar till dig och mig som barn. Pappa, barn. Och det är det som är det viktigaste, att bli trygg i. Gud är din pappa, daddy, abba, cool. När vi blir trygga i det så kan vi lära känna allt mer av vem han är. Det är det första. Orkar ni lite till? Ni somnar inte, va? Det andra som kommer när man växer vidare i tron från det, det är att man blir ung, tonåring. Man har behov av att växa upp och känna att nu händer det grejer, man får muskler liksom. Man blir stark. Växer lite otakt, lite onormalt. Här växer grejer snabbt så här. Och... Så säger Bibeln: jag skriver till er unga män för ni har besegrat den onde. Och jag skriver till er unga män för ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. Det händer någonting. Vad har jag min Bibel? Det händer någonting när den här Bibeln, den här boken blir personlig och levande för dig. Så att det inte bara är någonting du har fått av dina föräldrar, någonting som finns där hemma eller någonting du tar med dig till kyrkan. Utan det händer någonting när du öppnar den och så blir någonting levande här. Vi brukar tala om det femte evangeliet ibland. Matteus, Markus, Lukas och Johannes och så mitt evangelium. Det är klart att inte jag har något evangelium, men det finns ju vissa versar som har blivit så levande för mig så att jag bygger mitt liv på det. Det finns grejer, jag kan vakna 3 på natten och jag bara vet att Herren är min herde, mig ska inget fattas. Därför att det fick jag med mig, Guds ord har kommit in och gett mig styrka i mitt liv. Och Gud vill låta hans ord bli personligt och levande för dig. Jag kommer ihåg när jag fick min första bibel. Och pappa skrev här framme så här. Romarbrevet 8:1. Då skrev de mitt namn så här. 1981. Rimmar till och med. Det kommer inte bli lätt. Men det är rätt. Nej, det skrev han inte. Så skickade han fram mig och hålla vittnesbörd. Det var inte många år då liksom så. Nu finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Jag var 8 år. Och den versen har hjälpt mig många gånger. För jag har gjort så mycket dumheter så att jag har haft alla anledningar att ha fördömelse. Men så har jag vetat att i Kristus finns det ingen fördömelse. Det har hjälpt mig många gånger. När du får en egen relation. Jag kommer ihåg när Bergspredikan och Fader vår, den här: låt din vilja ske så som det är i himlen, så på jorden. Du vet när lampan tänds, när du får en aha-upplevelse, när du bara ha! Ni har inte sett de där gamla filmerna med Eddie Murphy som är den här när han var blind och lam och satt på den här grejen. Och så kommer polisen och lyfter upp honom för han fejktiggar ju bara så här. Och så bara ramlar benen ner så här. Så tar han av glasögonen och så bara I can see! I can see! I can walk! Woo! Abraham, Moses and all this! Hallelujah! Ja, det är hur kul som helst. Men den är jättegammal film. Den är säkert 100 år gammal. Men Gud vill göra någonting i ditt liv där du bara känner helt plötsligt oh! Wow! Now! Woo! I can see! Det jag inte kunde se. När det gick ner för mig liksom bara låt din vilja ske så som i himlen. Så hur är det i himlen? Och så bara wow. Så som det är i himlen, så vill jag att det ska bli för mig. Och när jag kunde börja be de här bönerna: Gud, låt det bli så i mitt liv som det är i himlen. Du vill att ditt rike ska komma, din frid och gator av guld, gärna det också. Hänger du med? När Gud vill ge dig en personlig relation till den här boken. När du får en personlig relation. Det räcker med att du bara får tag på en liten vers. Och den blir din. Och den, du kan stoppa in den i ditt förråd här inne. Så får du styrka av det. Sen upptäcker man att man har ju en fiende i livet. Det är inte så viktigt i början. När du är frälst, bara älskar Jesus. Och synderna är förlåtna. Och du lär känna pappa. Tänker du på att du har en fiende, men sen så bara pung, så märker man att det finns en fiende. Den onde, Satan, djävulen. Ibland så vill vi ju svära, det ska vi inte göra, men man kan ju säga hans namn i alla fall. Vi behöver inte vara rädda för honom. Vi ska inte hålla på och vara arrogant och hålla på och tramsa med honom heller. Men det som händer när man växer upp och går vidare från att vara ett barn, det är att man blir stark. Och så inser man att man har seger över djävulen. Han är inte ute efter bara och ger dig nederlag. Det finns så många kristna som håller på och bara förstora djävulen och gör honom så stor så att man bara känner, oh, den här världen, djävulen är ju så stor och farlig. Så man vågar inte göra någonting. Och om man bara gör någonting för Gud så är djävulen där och bara attack hela tiden liksom. Vet du vad, det är inget yin och yang förhållande. Utan Gud är stor, han är mycket större. Han har vunnit sån seger. Och när du får tag på Guds ord så fattar du att det är Guds ord som ger dig seger över honom. För att i ordet finns sanningen och djävulen är en lögnare. Och allt han kommer försöka säga till oss är lögn. Men när vi får tag på ordet så blir vi befriade till sanning. Och när vi kommer med sanningen så kan han inte göra någonting. Det finns skillnad på fakta och sanning. Om du går till doktorn så kan du få faktadiagnosen från doktorn som säger, vet du vad, det står illa till med dig. Om inte någonting händer så kanske du bara lever några veckor till. Men sanningen är det att genom hans sår är vi helade. Det finns sanning som står över fakta. Vi hade en kille i vår församling som var med i ett sånt där kriminellt MC-gäng. Låg döende i cancer för ett år sedan. Hade tappat 30 kilo. Läkarna sa att det bara var 3-4 veckor kvar för honom att leva om ingenting skulle hända. Han tappade alla vänner och alltihopa. Lämnade det där bandet, MC-gänget. Och så kommer hans gamla kompisar från förr i tiden när han var tonåring. Som nu hade blivit frälsta och säger, vi måste gå hem till John och be för honom. Så på juldagen för ett år sedan går de hem till honom och ber. Och han blir helad från cancer. Han är frälst, döpt, förvandlad, går bibelskola och lever ett nytt liv. Fakta sa att han var döende i cancer. Men sanningen sa att genom Jesus så är han helad. Och vet du vad, när du lär känna Guds ord då blir du stark. Och den styrkan ger dig seger över djävulen. Så du inte behöver frukta honom. Utan du vet att han är under dina fötter. Så en del kristna säger liksom, åh, djävulen är ute efter mig. När de vaknar upp på morgonen så bara liksom, åh, djävulen är ute efter mig. Det är så mycket attacker nu, djävulen är ute efter mig. Det kan hända. Men min bibel säger att i Jakobs brev, att om vi böjer oss under Gud och hans mäktiga hand så kan vi stå emot djävulen. Och han ska fly för oss. Jag tror att det är mycket mer bibliskt att när du vaknar upp på morgonen och du böjer dig under Gud. Och säger, Gud, inte jag men du. Inte min vilja men din vilja. Nu lever inte längre jag utan det är du som lever i mig. Så när djävulen kommer emot dig, då är det inte dig han ser. Du har ju böjt dig och bakom dig står ju storebror Jesus. Han flyr inte för dig. För dig finns det ingenting bra att fly ifrån. Men hos Jesus finns all anledning till att fly. När du böjer dig under Jesus så står under honom, står i honom. Hans namn är ett starkt torn, säger Bibeln. Rättfärdig flyr in dit och han är räddad. Ska du stå emot djävulen och det är han som flyr ifrån dig. Därför tror jag att det är mer bibliskt av att när du vaknar upp på morgonen så säger djävulen bara, åh nej! Han kommer komma efter mig idag också. För vi är här för att tillintetgöra djävulens gärningar. Vi är bara liksom, vi är efter honom. Vi är inte rädda för honom. Han är rädd för oss om vi lever i Jesus. Utan Jesus har vi ingenting. Och då kan vi få såna lusingar av honom för han är verklig. Men i Jesus har vi ingenting att frukta. Seger. Seger. Härlig blodköpt seger. Det står så här i Romarbrevet 16:20. Att snart ska fridens Gud låta Satan krossas under era fötter. Jag älskar det uttrycket. Det står inte att stridens Gud ska låta Satan, som att det är en Nintendo så här. Wow! Star Wars. Wow! May the force be with you. Brr. En del liksom, det är helt otroligt vad man gör för grejer. Det är seger. Fridens Gud ska låta Satan bara krossas under era fötter. När Guds frid kommer, kommer Jesus seger över Satan i ditt liv. Och Gud vill ge oss en frid som övergår allt förstånd, som inte har med omständigheter att göra, utan som har med vad han har gjort på korset att göra. Så vi får seger över Satan och vi blir starka.
Wow.
Vi växer från barn till unga. Orkar ni lite till? Så tänker en del så här, att vara ung och stark och ha seger över djävulen, det där måste vara bonuskristendomen. Det där måste vara de där elitsoldaterna. Det måste vara det lilla extra. Om man vill vara extra fanatisk, då är man liksom där. Det är bara, oh, det är gold class. Vad finns det mer då? Vad är liksom nästa nivå? Hur kan man komma djupare och bara bli ännu mera andlig? Nästa nivå är det som han kallar för att bli fader, att bli förälder. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna, är inte det samma sak en gång till? Jo, han säger det två gånger. För att det är någonting som är viktigt. Kommer ni ihåg vad Anneli talade om igår? Att tjäna honom och att känna honom. Vet du, väldig skillnad till att känna till om honom. Jag jobbade på Dell, ett dataföretag. Och jämte mig när jag jobbade så fanns det en kille som jobbade där som kände Zlatan. Åh, vad han var kaxig för det alltså. Han åkte ner och flög ner till Milano när han bodde där och bodde hemma hos honom och kom hem hur kaxig som helst och sa att rakt över liksom lägenheten där bor Ronaldo som spelar i andra laget och liksom nu har vi varit och gjort det där. Åh, vad vi var avundsjuka allihopa. För han kände Zlatan. Jag kan ganska mycket om Zlatan. Ich liebe dich, Zlatan Ibrahimovic. Jag vet var han bor till och med. Vi är där och tittar på hans fina hus ibland. Så där. Men det gör inte mig att jag känner honom. Jag bara känner ju till om honom. Många känner till om Gud. Det är inte samma sak som att känna Gud. Men att få växa vidare är att få komma dit. Att du får en egen relation med honom. Att du känner Gud. Och du känner honom som finns från begynnelsen. Du får perspektiv på att, vet du vad, du kan vara trygg. Han har varit med länge. Han har perspektiv på saker och får lära känna honom. Johannes 17:3 säger, detta är evigt liv. Att känna Gud. Att känna honom. Wow. Att få växa dit. Att man bara, wow. I know him. I know him. I know him. Men det var inte egentligen det jag skulle tala om. Utan jag skulle tala om att växa vidare i tron. Och frågan är bara, hur blir man far? Hur blir man förälder? Är det någon som har tips? Man skaffar barn. 100 000 till honom alltså. Visst är det bra? Och det är så enkelt. Om vi vill växa vidare från att vara barn till att bli unga och sen komma vidare i Gud, så måste vi bli föräldrar. Och hur blir vi föräldrar? Jo, när vi får barn. Och det är ingen skola, det är ingen certifikat, det är ingen kunskap, det är ingen speciell erfarenhet mer än det faktum att man har fått barn. När vi fick vårt första barn, Anneli och jag, så hade jag ju aldrig haft barn innan, som tur var, att jag inte hade haft det. Och även om jag hade vuxit upp i en familj och hade syskon och sånt, så jag visste ju inte mycket, men mycket bara funkade av sig självt. Och det var som att det bara klickade in någonting i mig. Det hände någonting i mig. Som tonåring hade det varit så mycket om mig. Jag och mig. Och nu måste jag få möta Gud. Och jag vill uppleva. Och jag vill lära känna Gud. Och jag vill bli starkare. Och jag vill kasta ut demoner. Sen får man barn. Och då liksom helt plötsligt blir det inte så mycket plats för mig. Helt plötsligt så är det någon annan som kommer in. Själviskheten bryter nacken och dör. För helt plötsligt så kommer in en i livet som vill ha en eget rum, en egen säng. Och alla pengarna går åt blöjor och grejer och sånt som inte ger någonting till mig. Hur kul är det med blöjor på en skala? sömlösa nätter. De har räknat ut i Sverige, jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige har de räknat ut att varje barn kostar ungefär 100 000 euro. Säger ni euro, euro, vad säger ni? Euro. Hundratusen under sina 18 år hemma. Vi har 4, så vi är miljonärer i utgifter. Men vad, hur i hela världen, vad är det värt att skaffa barn om det kostar så mycket pengar, så mycket sömlösa nätter, blöjor och grejer som inte ger mig någonting? Men det är det som är så härligt, att få växa upp. Och helt plötsligt så börjar jag glädja mig över när min lilla tjej säger pappa. För det var ju det hon sa först av allt liksom. Det hörde jag, fast det var bara... Så var det ju pappa hon sa ju. Och sen hon fick sin första tand, och när hon tog sitt första steg, och när hon började skriva sitt första ord och sitt första namn, hon skrev namnet själv, och när hon tog egna steg, så började jag glädja mig inte längre över mina framsteg utan hennes framsteg. Och sen fick jag ett barn till, och sen fick jag ett barn till, och det ville aldrig ta slut. För det är så kul att få barn. Det ger så mycket att ha barn. Eller hur, Patrik? Det kostar någonting. Själviskheten dör. Du flyttar fokus från dig själv. Men du börjar glädja dig över. Åh, ett nytt liv har fötts. Och andra kommer för hälsa på. Inte för hälsa på dig, utan för se på gullig. Och alla vill se foton på barnet. Och sen kommer du upp till den åldern när du får barnbarn. Då glädjer du dig över det. Då får du en ny liksom, en revival igen. Det är hur kul som helst med barn. Fast det är inte dina barn. Hur bekvämt som helst. Kan bara vara och gulla och ta hand om dem. Sen så blir det lite jobbigt. Och bara ringer du då föräldrarna igen. Så är det också med tron. Om vi vill växa som kristna. Så handlar det inte om att bara få mig och mitt och mina och mer av jag, Gud, jag vill och ge mig, Gud, och gör någonting för mig, Gud, och Gud, du, jag. Utan redan nu, där du är, den här veckan när du kommer hem, så vill Gud göra någonting med fokusskift i ditt liv. Att du växer från ett Guds barn till att bli ung och stark, till att gå vidare till att bli förälder. Hur föds barn? I en intim relation mellan några som älskar varandra. Som står i förbund med varandra. Vet du vad? Du är i förbund med Gud. Han älskar dig, och om du älskar honom så kan det bli en intim relation. Som kan leda till att som ett resultat av det så föds det andliga barn. Där du får andliga söner och döttrar. Och människor som du bara får i ditt liv och tar hand om. Och det är så nyttigt för din kristna tro. För då behöver du inte en till undervisning. Inte ett till möte för din skull. För du har alldeles för mycket redan. Det blir unket och sunket. Och övermoget tills det blir nästan ruttet. För Gud har inte tänkt att du ska få en sak till. Om inte du får kanalen ut där du kan få ge det vidare. Utan man är förälder, man är helt slut som förälder. För man bara hela tiden, hur är det med dig, hur är det med dig, hur kan jag hjälpa dig, hur går det med din läxa, tycker du att det är jobbigt, och så hjälper jag dig där lite grann. Så bara längtar man efter någon gång när man kan få någonting för sig själv. Man är hela tiden upptagen att ge dem någonting. Helt annat perspektiv. Vi blir som döda havet om vi inte får utflöde, utan bara ta in. Jag ska inte ge fler bilder vad det blir. Men när du får fokus på andra människor, bort från dig själv, så blir Bibeln levande på nytt. Och de här bibelställena om att våra synder är förlåtna, och att vi har en pappa i himlen, och att gå från syndamedveten till Kristusmedveten, det blir någonting helt nytt och levande. Man får hjälpa folk till frälsningen, till dopet, till andedopet, till Bibeln, till en egen relation, till att bli stark och till att få seger över djävulen. Åh, vad det är kul! Men åh, vad det är jobbigt. I Malmö United, i vår kyrka, Öresundskyrkan, så har vi de sista åren fått vara med och be för hundratals människor till frälsning. och sett många, många liv bli förvandlade. Och det finns en del som drömmer om och ber om väckelse. Som något romantiskt, som något rosa som kommer ner som ett moln från himlen. Och i de där molnen så kommer det färdiga bebisar. Nyfödda andliga människor, varelser som inte längre behöver blöja. Som klarar sig själva, som älskar Jesus och kan sjunga lovsånger och ge tionde. Tjäna i team och vara troget med i allt vad vi är och gör. Glöm din dröm. Glöm din dröm. Det där rosa molnet är bara vakna upp. Väckelse. Det stavas arbete. Det är hur jobbigt som helst. Det är inte ens kul. Men det ibland, det finns stunder av att vara förälder. När man bara känner att det är värt allt att vara förälder. Trots att det är ganska jobbigt. Och det finns stunder i en församling. När man bara stannar upp, blir berörd och känner att det är värt allting. Det är värt allt slit. För det jag får vara med om just nu. Men det är inte alltid det så. Utan ofta så är det bara, nu ringer han igen. Varför kan ingen annan ta hand om honom? Jag är iväg här och predikar och så ringer det mig. Liksom. Varför, vi har ju flera hundra andra. Varför kan inte de ta hand om honom? Nej, men det var jag som hjälpte honom ju. Och så har han ett behov av att sitta ner med mig. Man bara så, hur kul är det att sitta med honom en gång till? Kan jag känna så? Ja, jag känner så. Utan när man ändå sitter där sen. Får vara med och hjälpa och betyda någonting. Så märker man att det är värt allting. Det kostar någonting. Hur många längtar efter genombrott i det att våra församlingar får växa? Hur många längtar efter att få se många, många, många bli frälsta? Det är bra. Det är genom dig. Det är om du vill bli en förälder som det kan få ske. Men frågan är bara om du vill tillräckligt mycket så att det får några förändringar. För vi kan sitta här om ett år igen och längta efter det där rosa molnet som ska komma ner. Och be till Gud om det. Som om vi ska övertyga Gud om att han vill. Gud har redan gjort allt. Gud har sänt sitt bästa från himlen. Han har inget bättre att sända från himlen. Han har sänt sin son Jesus. Och med honom har han gett oss allt. Och sen har han gett oss den helige ande dessutom. Nu är det upp till oss att gå ut till våra vänner. Älska dem, be för dem. Tjäna dem, beröra dem. Så kan en efter en efter en komma till tro. Jag är strax färdig. Jag vet att jag har hållit på länge. Men Gud vill krossa dig med nöd. Inte för människor i Afrika först och främst. Inte människor någon långt bort någon annanstans först och främst. Utan en nöd för dina klasskamrater. En nöd för dina ofrälsta vänner. Och inte en nöd för att få se tusentals komma till tro först och främst. Utan en nöd för att få se en människa. Att få leda en människa till tro. Jag skulle vilja utmana dig till att få en sån här helig beslutsamhet. Jag ska ner i dopgraven igen. Alltså vad kul det är att bli döpt. Man får ju bara bli döpt en gång. Så enda sättet att komma dit igen, det är ju att få döpa någon annan. Eller hur? Vet du vad? Det är faktiskt starkare att få döpa än att bli döpt. Det är starkare att få vara använd av Gud till helande än att bli helad. Det är starkare att få hjälpa någon att upptäcka Bibeln än att själv få upptäcka Bibeln. Det är starkare att få be med någon till andedopet än att själv få bli andedöpt. Gud vill ta dig på ett äventyr under 2010. Vet du vad, om ett år skulle vi kunna vara dubbelt så många. Och alla skulle kunna få vara med om att leda en människa till frälsning. Vet du vad, de flesta av er, ni är redan slut. Ni har tänt av redan på en gång. För ni tycker inte det är alls lika häftigt. Att få bara stå i tro för en människas frälsning. Som att få vara med på en kampanj i Afrika någonstans. Vara med i något team där ni får vara med och be för. Åh, det var 70 000 där. Men Gud har satt dig i Finland. Gud har satt dig här. På på din skola. För ingen annan, det kommer inte komma någon från Afrika och vind. Jo, kanske det också, men det är ju bara för att inte du gör ditt jobb i så fall. På din skola. Där du är. Och Gud vill ge dig en nöd. För att en människa ska komma till tro. De flesta familjer har bara ett barn. I Sverige har vi såna tv-program om onormala familjer. Vad heter det? Familjen annorlunda. Ja, de skulle ju kunna komma till oss. För vi har 4 barn. För vi är så annorlunda. Det är ju konstigt nu för tiden när man har många barn. Man är jättekonstig liksom. 4 barn. Så är muslimerna som tar över hela världen. De har 8-10 barn liksom. De är ju hur smarta som helst. För dem är inte det annorlunda. Men för oss är det annorlunda. Men alltså, min poäng är att för de flesta så är det naturligt att ha bara en människa som har ledit till tro. Det finns de som kommer leda 4-5 till tro. Och det är kanske lite annorlunda för oss. Men du kan i alla fall vara vanlig, normal och leda en till tro i alla fall. Så att din familj, du och Gud och den där får bli en till. Vill du vara med om det? Så då ber jag dig vara konkret nu. Röst nu, direkt här nu. Skriva ner på ett papper. Så skriver du, hjälp alla nu så alla får ett papper. Så skriver du på det pappret 2 stycken gånger samma namn. Ett papper behåller du själv så lägger du i Bibeln. Och ett papper ska du strax få lägga här framme som ett offer inför Gud. Så tänker du på vem. Lyssna här. Vem skulle du helst av allt. Helst av allt för att kunna stå i dopgraven med inom 1 år, om det var möjligt, om det tar 2 år eller 3 år eller 4 år, det är inte det viktiga, men om du fick välja, om du fick bestämma, vem skulle du vilja få stå i dopgraven med om 1 år? Den ena lappen lägger du i din bibel och gör till ditt bönämne. Den andra lappen ska vi lägga här framme alldeles strax. Så ska vi be tillsammans för ett genombrott under 2010. På våra skolor, i våra församlingar. Vad det gäller föräldraskap och frälsning, dop. För det handlar inte om oss. Det handlar om andra människor. Det finns så många människor som är redo för frälsning. Jag har fått vara med i Malmö nu sista tiden. Och gå från att det är varje vecka som människor kommer till tro till att det är varje dag människor kommer till tro. Och få höra story efter människor. Så nu satt jag på kaféet med den människan och frågade, är inte du redo för frälsning? Jo, jag bara väntat på att någon skulle fråga mig. Det finns människor som är redo i din värld. Om du bara är redo att få vara använd av Gud. Människor som längtar efter att ta emot Jesus som sin frälsare. Vi ska alldeles strax göra en överlåtelse inför Gud. Och bara säga, Gud, det här året handlar inte om mig. Det handlar om min vän. Och du som vill vara med och lägga den där lappen här framme. Och säga, Gud, jag önskar inget hellre än att den där personen ska komma till tro. Och lägga den andra lappen i din bibel och vara med och be för det. Så tror jag Gud kan göra någonting. Om vi håller ut, fortsätter älska. För Gud vill inget hellre än att den personen ska bli frälst. Sen kanske det är någon annan som hinner bli frälst före. Eller hur? Är ni redo? Vi står upp tillsammans.